Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Hallå, hallå. Välkomna alla lyssnare till podden Lyckans läkare tillsammans med mig, Värna och Elsa i Göteborg.
Ja, välkomna till ännu ett avsnitt där jag som läkarstudent och Värna som underläkare intervjuar specialister inom hälsa, framförallt inom vården. Men olika professionaliteter och experter där vi får riktig spetskompetens som vi delar tillsammans med er.
Ja, och idag ska vi för andra gången i poddens historia intervjua en barnmorska. Men ett väldigt annorlunda avsnitt än vad vi hade med
Elin Roma.
Exakt. För idag ska vi snacka om hemförlossning.
Precis, alltså lite grann hur det kan gå till om man vill föda i hemmet. Och med oss här har vi ju en barnmorska som heter Johanna Cederborn som har under senaste tiden jobbat mycket med just förlossning i hemmet. Och hon kommer att berätta så mycket om varför man gör det och varför hon tycker att det är en väldigt bra idé. Och sen olika aspekter av förlossningen med oxytocin och vad kan man få för effekter med EDA och andra spännande frågor inom just förlossning.
Precis, och jag vill understryka att det här avsnittet är, vi intervjuar en barnmorska och vad hon tycker och tänker. Jag vill att alla som är gravida och funderar på att förlösa i hemmet eller på sjukhuset, det är viktigt att ni tar upp era tankar kring förlossning med just den barnmorskan ni går hos. Vi vill sprida kunskap, men det är viktigt att om ni får nya tankar eller idéer att ni bollar dem med den behandlande barnmorskan.
Ja, och lite som jag säkert kommer komma in på i avsnittet är ju också vikten av att prata med olika personer eller söka information på olika från olika källor, för att det kommer alltid finnas folk som har olika åsikter. Ena läkaren kommer säga en sak, andra kommer säga en annan sak, beroende på lite grann vad man har för värdegrund, vad man har för filosofi. Mm. Och det betyder inte att något är rätt och något är fel, men bilda er egen uppfattning. Och det här är en källa, men ta också hänsyn till fler källor och kanske olika personer som har varit gravida. För att det finns massa olika sätt att göra på, olika åsikter om vad som är rätt och fel, men det finns inget facit, utan du sitter på ditt facit.
Exakt.
Ja, men då ska vi välkomna in Johanna Cederborn. Välkommen in till podden Lyckans läkare.
Tack ska du ha. Väldigt roligt att vara här.
Ja, vi är jätteglada att ha dig här. Ja, men jag tänker att vi börjar med att du, Johanna, får ge en liten presentation om vem du är och vad du gör.
Jag är Johanna Cederborn. Jag är 50 år gammal och jag har 4 biobarn. Och jag har fött 5 barn, men ett lever inte. Och jag har 2 familjehemsplacerade barn och det ena är ju vuxet och är 36 år gammalt och adopterat. Och ett annat familjehemsplacerat barn som är 11 år. Så jag har ganska mycket familj i mitt liv och människor i olika stadier av livet. Och jag har jobbat som barnmorska sedan 2004 examinerades jag och 2001 var jag med på min första hemfödsel. Och innan dess var jag barnmorska, eller sjuksköterska sedan 1993. Och då började jag med att jobba i akutsjukvården och i hemsjukvården. Och jobba med att hjälpa människor i livets slutskede. Och det var otroligt fint faktiskt. Så den värdigheten tog jag med mig i erfarenheten hur det kan vara att gå från en annan transition, alltså att vara gravid till att föda sitt barn i hemmet. För mig var det väldigt naturligt att kunna göra det. Sen fick jag också reda på att det är ju i många länder är det kutym att du börjar där det är okomplicerat och sen gör man en förflyttning om det blir komplicerat. Men det visste jag inte ens om.
Mm. Så spännande. Jag blir nyfiken på många av sakerna du nämner. Mm. Men en sak jag skulle vilja fråga direkt är, Du berättade att du först var sjuksköterska och det är det man behöver vara innan man blir barnmorska. Funderar jag på vad som fick dig att ta steget till att vidareutbilda dig till barnmorska?
Jag får ofta det, den frågan, men jag tror att det var att som du sjuksköterska så är du ju... Alltså jobbar du alltid under ordination ifrån någon annan. Du har vissa moment som ingår självständigt i ditt arbete och det är omvårdnaden. Men som barnmorska så är du ju en självständig profession. Och det var det som lockade mig faktiskt, att jobba helt självständigt och vara helt ansvarig för den normala graviditeten och födseln. Så det är ju i Sverige en utbildning som först går sjuksköterska och sen barnmorska. Men i många andra länder så går det ju en direktutbildning under 5 års tid och blir barnmorska, eftersom den ska egentligen inte höra till den somatiska vården. Och det är här jag tror att vi har en liten konflikt när vi diskuterar våra olika professioner, att många vet inte vad en barnmorska har som ansvarsområde. Så det är helt ansvarig för den normala friska graviditeten och födseln, och då ingår ju det också att känna till allting som kan vara avvikande, för där är ju, då behöver jag ju byta vårdnivå och ta hjälp av en annan profession, som i alla yrken, att jag har min del och den sköter jag. Så det var det som lockade mig, självständigheten i yrket, i professionen barnmorska. Så vi inom Svenska Barnmorskeförbundet jobbar ju för att det ska bli en direktutbildning igen, för att övermedikaliseringen som vi ser idag, som alla ser, den skadar mer än gör nytta i våran tekniska värld idag, när fysiologin krockar med det medicinska tänket, vilket gör att om vi får en direktutbildning till barnmorska, då landar vi mycket starkare tillbaka i professionen, att det är en fysiologisk process. Men jag tror att det behöver hamna i friskvårdsspåret, precis där du är, Elsa, då, att det här är att vi vårdar det friska och bevarar det friska frisk så länge det går. Och när vi behöver korrigera, då ska vi definitivt göra det.
Det här du säger med övermedikalisering, att vi har det utav att det sker inom förlossningen. Vad menar du med det?
Det är ju så att i grund och botten är födandet, alltså själva processen, förlossning är en normal fysiologisk process, på samma sätt som du har ägglossning. Du går från transition till att vara ungdom till att gå igenom en fysiologisk process till att bli kvinna, eller hur? Din hjärna förändras, din kropp förändras, du ägglossar. Ibland, i vissa fall, så klickar det och du behöver tillsätta läkemedel eller andra saker, men hos de allra flesta så får man mens i tid. Och på samma sätt så är det med en graviditet och en födsel. Och vi har så oerhört god om mödravård idag. Det är därför vi har så bra siffror. Och den sköts ju av barnmorskor i Sverige. Och det har visat sig att många länder tittar på vår modell att sköta en graviditet av barnmorskor, eftersom det ger fler friskare mödrar och bättre hälsa hos mor och barn under ett långtidsperiod. Så det är bara att gå in och läsa på BOs hemsida. Det vet alla. Och vad som händer då när du ska göra sjukvård av en normal fysiologisk process, det är det att vi är så himla duktiga i vården. Så då vill vi hjälpa, och då har det visat sig att när vi går in och korrigerar en frisk process med interventioner, som det kallas, så hamnar man i något som heter interventionskaskaden. Så du börjar med ett litet ingrepp och så sen så måste du då fortsätta med nästa och nästa och nästa. Och när du gör det, det är då du hamnar i att det kallas övermedikalisering, när du styr ett fysiologiskt process som inte behöver styras.
Att jämföra ägglossning eller att få sin mens till att föda barn, det är ändå inte samma sak.
Vad är skillnaden?
Det handlar om att vi föder ett barn, ett annat liv. det är ett helt annat tidsfönster att få hjälp ifall det behövs.
Nej, nej, det har du helt rätt. Det är två absolut skilda saker. Jag ville bara förklara att det inte är en medicinsk händelse som att bryta ett ben eller få ett gallstensanfall. Jämfört med att få gå igenom en normal förändring i kroppen. Det är ingen sjuklig process. Det var den jämförelsen. Jag likställer inte en ägglossning med en födsel av ett barn. Utan jag ville bara påpeka att det är en fysiologisk process. Där var jag väldigt otydlig, förstår jag. Det här är frågor som för mig är så självklara. Så superbra att ni kommer med invändningar.
Ja, men då kan du berätta vad händer i kroppen? I slutet av graviditeten och när vi närmar oss förlossningen.
Tänk om jag hade kunnat berätta om det. Då hade vi inte haft några komplikationer kring födsel. Men jag ska försöka berätta om det som jag känner till. Det är ganska många olika processer som styr en födsel. Men om vi tittar på det som är det allra viktigaste. Under din graviditet så stiger ju hormonet oxytocin. Och oxytocin förändrar våran hjärna så att vi får modersinstinkter. Och tror det eller ej, men mäns och kvinnors hjärnor är ju kapitalt olika. Så att vi förbereds redan under starten av graviditeten till att bli en mamma helt enkelt. Och jag lägger ingen värdering i vad man själv identifierar sig som i detta, utan det är helt enkelt ett hormonspel som sker i kroppen. Och det hormonet oxytocin, det är också ett närhetshormon och det är ett hormon, beskyddarhormon, också ett bondinghormon som gör att jag tar hand om mitt barn när det väl är fött. Och under hela graviditeten så ökar det i styrka. Och då har det visat sig att vi inte riktigt vet vad det är som sätter igång själva födseln om vi ska landa till när det är dags att föda sitt barn. Det vi ser är ju att en del barn kommer tidigt och att kroppen förstår att det här barnet mår bättre på utsidan än på insidan. Och om vi har komplikationer såsom havandeskapsförgiftning och vi ska starta en förlossning så ser vi att då är ju kroppen också beredd på att föda och de är ganska lätt startade de födslarna där kroppen förstår att det här barnet mår bättre på utsidan än insidan. Men om vi pratar om den normala processen så ökar oxytocinhormonet i hela kroppen och framförallt det produceras ju i hypofysen och då har du en sväng som går till hjärnan och påverkar din hjärna så du blir mamma. Så har du en sväng med hormon som skjutsas ut i ditt blodomlopp och det är ju en polypeptid. Så den passerar inte blod-hjärnbarriären. Det är det som är viktigt att känna till. Att ger du oxytocin intravenöst, vilket som i sin struktur är exakt samma molekyl som det kroppsegna oxytocinet, det endogena och exogena, ser exakt likadant ut. Det fann man ut på slutet av 50-talet, 62 tror jag man isolerar och börjar ge det. Och då har det visat sig att då stiger dina halter i kroppen. Och det här är ett väldigt, väldigt lättstört hormon. Och det ger sammandragningar av livmodern. Och först så ser det till att hela, det är en muskel som håller ihop längst ner för att barnet inte ska trilla ut när du är gravid. Och de muskelfibrerna, de flyttar sig uppåt och hjälper sedan till i fundus, alltså längst upp i livmodern och trycker ut barnet. Och det här är också en hormonprocess hos barnet för barnets egna oxytocin är jättestarkt under den här processen. Och då hjälper kroppen till att trycka ut barnet och det är det som är en fysiologisk process. Och det går i olika vågor under förlossningen och moderkakan känner ju av hur barnet mår och reglerar således styrka på verkarna. Och sen har vi också en kunskap om att alla har inte samma oxytocin tocinnivåer. Så en del föder ju på 2 timmar och andra på 42 timmar. Det är olika. Men det vi ser är att det finns en korrelation i sambandet med oxytocinsöndring i alla fall. Och det som är super avgörande för att det ska gå säkert och tryggt är att du har starka och bra värkar. Så att barnet inte ligger sig snett och behöver hjälp i förlossningskanalen på sin väg ut. För det är ju också så att när det trycks ut genom bäckenet så ändrar sig huvudformen på barnet. Så barnet hjälper också till att vara aktiv under sin egen födsel. Och flera andra funktioner för att få igång de här olika systemen som den inte använt tidigare. Som sin andning till exempel, om inte använt sina lungor med luft. Och när barnet föds så vill vi ha starka, starka värkar. Och oxytocinet är som sagt ett jätteblygt hormon. Och det är samma hormon som utsöndras i kärleksakten mellan två älskande. Så jag brukar likna det som en tänk dig att du är mitt uppe i kärleksakten. Och så är det så där riktigt så du kan ta på stämningen. Och ni är väldigt, väldigt nära varandra. Och du känner att du kan öppna dig och komma nära en människa. Och så helt plötsligt så öppnas dörren och svärmor kliver in. Vad händer då med all den här magiska oxytocinet? Det bara försvinner. Och det är ju det här som händer när vi stör det fysiologiska förloppet. För är det så då att du blir av med de där goda, goda verkarna som ska putta ut barnet riktigt, riktigt säkert. Så blir det ju störningsmoment som gör att barnet kanske lägger sig lite på sniskan. Och är man då på sjukhus så börjar man att trycka på med det dropp utifrån, för det, vi har liksom något som inte partogram som har visat sig helt sakna evidens för alla föder olika, men vi använder det trots allt på våra sjukhus idag. Man har slutat på vissa platser men inte i Sverige. Och då så kanske barnet lägger sig lite på sniskan, och trycker du då på ett barn som kommer snett, då blir du påverkade fosterljud, och får du påverkade fosterljud och dåliga verkar så kanske du behöver dra barnet ut med en sugklocka eller göra ett kejsarsnitt, och sen så slår vi oss för bröstet och säger vilken tur att vi räddade dig ifrån din kropp här nu. Så det är det som sker när vi blandar ihop de här begreppen med att vi inte har en stöttade kroppsegna oxytocinet.
Mm. För att bara sammanfatta, om jag har förstått det, den naturliga processen rätt då, det här med oxytocinet tycker jag är spännande, vårt kroppsegna hormon. Så som du sa då, att du sa att det passerar inte blod-hjärnbarriären, så innebär det då att det hormon som finns i hjärnan kommer inte nå kroppen. Men, och det som finns i övriga kroppen kommer inte till hjärnan. Utan det är de två separata system.
Mm. Och så det är både ett hormon och en transmittorsubstans.
Mm. Så i hjärnan så ger det oss, ger oxytocinet oss en känsla av att vi vill bonda och beskydda barnet. Och mycket det här omhändertagande. Medan i kroppen så får den en mer praktisk effekt i form av det här med att oxytocinet gör att livmodern kontraherar sig och trycker ut barnet. Och att det då är kroppens två liksom naturliga sätt för kroppen att hantera förlossningen och mödraskapet. Har jag förstått det hela rätt där?
Precis. Och aldrig någon gång i hela ditt liv, så den första timman efter barnet, de två första timmarna egentligen, då pikar oxytocinet. Så att hela hjärnan badar i oxytocin. Aldrig någon gång i hela ditt liv får du så mycket oxytocin. Så att din hjärna förändras och du blir mamma. Där och då. Så oro har funnits hos många. Hur ska jag veta vad mitt barn känner, tycker? Kommer jag bli en bra mamma? Det är ingen tvekan om det. Men du kan inte läsa dig till det. För det är någonting som sker fysiologiskt genom födandet. Och är det så att du till exempel blockerar det här hormonet att utsöndras i hjärnan, då blir du faktiskt inte lika mycket mamma.
Men vad menar du med att man blockerar? Hur kan man göra det?
Jo, många använder ju en ryggbedövning nere. Och då kuttar du ju återkopplingen. För att Livmodern trycker ner på Ferguson-reflexen som ger signaler via våra fina nerver i ryggmärgen. Upp till hjärnan säger producera mer oxytocin. Och då får du ut i kroppen, så att därför blir det starkare och starkare. Så den här piken under förlossningen, den ökar och ökar, så du får starkare och starkare verkar. Och det är också så att oxytocin har ju förmågan att ge en bedövning på med nerverna i ryggmärgen också, så att när det går ner i ryggmärgskanalen så bedövar det också nerverna. Det är därför du får en naturlig smärtlindring. Så det är därför du av oxytocin som är exogent, alltså utifrån kommande dropp, får du får ingen smärtstillande effekt utav det, utan de upplevs ju som starkare, kraftigare och mycket, mycket ondare än dina egna producerade av kroppseget oxytocin. Så oxytocinet pikar precis efter barnet är fött, och då öppnas nya platser i din hjärna, så du blir mamma.
Mm. Men menar du då att de som föder hemma, vad har de för smärtlindring?
De har sitt eget, alla endorfiner, och de har sitt eget smärtlindringssystem. Så det är inbyggt, och det är det vi blockerar när vi lägger en EDA. Och det här vet många faktiskt inte om. Att det är det som epiduralen gör. Den blockerar alltså oxytocinet till hjärnan.
Jag tror du behöver förklara för de som inte är vårdpersonal, vad är en epidural?
En EDA, epidural som du nämner, är en helt fantastisk bedövning som man lägger in en blockad. Precis som när du är hos tandläkaren, så lägger du en bedövning över nerven, så att du känner, du tappar helt känslan i vissa områden, och då lägger man den precis så att du tar bort känslan i din livmodermuskel, så att du inte känner när du öppnar dig på samma sätt. Det kan aldrig bli helt smärtlindrad på en födsel, men du tar bort den värsta smärtkänslan, och det är en fantastisk bedövning. Så jag har också använt den nedan, men jag hade verkligen ingen aning om sidoeffekterna, vad det gjorde i långa loppet, och det är en information som fattas på många håll idag. Så det är viktigt att veta, vad gör den där epiduralen? Jo, den blockerar. Ja, vad blockerar den? Jo, den blockerar ju signalerna tillbaka till hjärnan från Ferguson-reflexen att bilda mer oxytocin i hjärnan. Så min kropp gör ju inte det. Vad händer då? Ja, då får jag svagare verkar. Vad händer då? Ja, då får jag koppla ett dropp. Vad händer när jag kopplar ett dropp? Ja, då kopplar jag ju bort kroppens egna förmåga att säga ifrån att nu behöver jag en liten paus, som barnet säger ibland då. Mm, ja. För nu har jag hög mjölksyra till exempel.
Min upplevelse är att det är väldigt många kvinnor idag som är liksom, de är rädda för smärtan och de är rädda för att tappa kontrollen. Jag förstår verkligen din poäng, och jag har aldrig tänkt på det egentligen faktiskt, att sjukhus, att när vi kommer in och det är främmande miljö och det är liksom, ja men det är ju främmande människor, och det kanske sker ett byte, en barnmorska ska gå hem från sin skift och det kommer in en ny och du är mitt i din förlossning, det är klart att det påverkar oxytocinflödet. Men sen så du tyckte att det var väldigt bra förklarat. Sen måste jag tillägga att det finns ju platser för oxytocin, exempelvis om man går över och barnet inte kommer ut och det har gått en vecka efter att du hade din beräknad partum. Så då behöver vi ju sätta igång, eller vad tycker du om det?
Jag ger mig inte in i den diskussionen, för det är ju patologi, det är inte mitt område. Men det är fortfarande så att ingen har ändrat riktlinjerna när ett barn är så kallat överburet. Och det har visat sig att vi genom att övermedikalisera det som vi sa då, sätta igång fler födslar och styra över dem, har skadat och fler barn och mödrar har dött än vad vi har sparat liv. Så det är en jättetuff diskussion att ta här, för det är inte mitt bord, utan det här får läkarna prata om. Men vi behöver ju bevara det friska. Jag kan bara berätta att titta på resultaten, så tror inte jag att det är någon som är stolt över dem, tyvärr.
Vi lämnar, eller vi sparar helt enkelt den frågan. Men jag tänker om vi går tillbaka till det här med epiduralen, så har jag också en fråga. Och där tänker jag på, precis som vi var inne på, att många är ju rädda för förlossningen. Framförallt tänker
jag. Men vad är de rädda för?
Ja, jag tänker som förstagångsfödare, föderska, så vet man ju inte vad man väntar sig, och man kanske bygger upp liksom scenarion av att, som Anna säger, man tappar kontrollen eller att det är en smärta man inte klarar av och sådana saker. Och jag tänker att en jätteviktig del i det handlar ju om att skapa en trygg miljö och en trygg situation, och att man kan lita på dem som ska ta hand om en, och att det finns bra hjälp runt omkring och ett bra system. Jag bara försöker sätta mig in mig själv i situationen, och jag skulle inte vilja ta en epidural om jag inte känner att jag verkligen behöver det, till exempel. Jag skulle verkligen vilja börja med att se vad min kropp gör, hur min kropp klarar av det själv. Men om man kommer till en sån nivå att man känner att nej, men den här smärtan klarar jag inte av längre, och man känner, alltså, om skulle du kunna säga att ur ditt perspektiv, finns det situationer då man faktiskt behöver ta till en epidural? Eller vad skulle du säga om man själv är blivande mamma och kommer in med bilden av att jag ska försöka klara det så gott jag kan?
Ja, det är ju så att vi har ju skapat omöjliga förutsättningar för kvinnor att föda idag. Så att jag förstår att varenda en behöver en epidural. Men om du skulle ha en trygg omgivning, en känd miljö. För att om vi tittar, nu sitter jag och pekar här, och det här är en radioinspelning eller en poddinspelning. Men på vilken nivå i våran hjärna sker födandet? Den sker ju liksom alldeles strax ovan medulla och oblongata liksom. Och våran frontallob är ju här framme. Så om vi liksom har går in i födandet med frontalloben, då får vi ju stora svårigheter. För att vi kan inte sortera intryck, så vi kommer inte kunna styra vår födsel genom att vara föda med vår frontallob. Då föder vi inte. Det är jättesvårt, och då behöver man en epidural. Så om du har känd miljö där du inte har några andra intryck för hjärnan. Det är ju hjärnan som bestämmer hur mycket svärta vi har, eller hur? Och det är olika för olika födande. Så det kan vi inte heller säga. Så därför säger inte jag, kommer någon in till mig om jag jobbar på förlossning och säger jag vill ha en EDA. Då är min uppgift att springa för henne. Vill hon ha en EDA så ska hon ha en EDA. Men om jag har gått med någon hela vägen genom graviditeten, vi har tryggat, vi har jobbat med hon och vill verkligen inte ha en EDA. Nej, då är det det jag ska springa. Det är mitt jobb, midwife, med kvinnan. Jag ska gå med i hennes val. Och en känd miljö, då slipper ju hjärnan sortera intryck. Och människor som du känner, du vet hur de pratar, hur de luktar. Du kan koppla bort oerhört många. För instinktivt när vi går in i ett rum så behöver vi sortera alla intryck. Är människor ett hot? Hur smarta vi än är, så jobbar vår hjärna så, vi kan inte undgå det. Och kommer det då en okänd person in på ett rum, då behöver jag göra en bedömning. Min hjärna gör det. Jag kan inte koppla bort det. Om jag inte har tränat extremt mycket, och jag för mig att ni jobbade med hälsa och tränade ganska mycket båda två, och då säger ni, skulle ju inte ge ut på en rejäl bergsklättring utan rätt utrustning, rätt folk omkring er och ha tränat. För då är man ju det är inte jättesmart. Men det är jättemånga som ger sig in i födandet och bara, jag låter sjukhuset fixa det. Sjukhuset kommer inte föda åt dig, det är din kropp som föder. Och då behöver du ge den bäst utrustning, bäst förutsättningar, ditt mest peppande team, din kärpa som har gått före dig, som vet var du ska sätta dina fötter. Då klarar du det, annars hade vår art inte existerat.
Jag känner att om jag skulle föda, och jag hoppas att jag kan bli gravid och föda någon gång, så upplever jag att jag hade varit tryggast i sjukhus, för att jag vet att även om i allra flesta fall allting går utan komplikationer. Men skulle jag vara den där det inte går utan komplikationer, då vet jag att det finns tillgång till läkare och framförallt barnläkare. För om det skulle hända någonting för barnet, att vara hemma och inte ha barnläkare nära, vad gör man i situationen om det behövs en läkare? Och man är
det är ganska svårt att dra en femårig utbildning och 20 års erfarenhet ganska kort, men jag ska försöka. Vad man gör är ju det som är, vi inte så oroliga, du behöver ju ha koll på fosterfysiologi. Vad händer när ett barn föds? Vad är det för fysiologiska processer barnet går igenom? Hur ställer de om sin andning? Vad är det för tecken hos barnet som signalerar att du har en alldeles för hög mjölksyranivå till exempel? Och eftersom vi inte kopplar dropp hemma så sätter vi oss inte i den situationen. Så de oförutsedda sakerna som kan hända, det är ju att du får någonting som heter en skulderdystosi. Och det kan vara farligt för barnet. Men det då har du haft en födsel som har föregåtts av, och skulder, jag ska förklara vad det är för något, det är att huvudet har kommit ut och sen roterar inte axlarna utan att jag får manuellt hjälpa barnet ut. Och jag skulle ju vara en extremt inkompetent vårdperson om jag inte kunde lösa det. Och sen vad man gör när man har fått ut barnet, då lägger man på en rupensblåsa, jag vet inte vad ni kallar det. Och så vi blåser upp lungorna på barnet, för de har aldrig tagit ett andetag i sitt liv. Så då behöver de andas emot mottryck. Och skulle jag se att barnet har en låg apgar, och det känner vi när vi tar, har du erfarenhet så tar du ett barn så känner du hur det mår. Och mamman andas ju fortfarande åt barnet, för navelsträngen är ju intakt. Klipp aldrig en navelsträng. För att den har ju legat där och aldrig tagit ett enda andetag i hela sitt liv. Vi ska få igång dem och ta sitt första andetag. Och då behöver du veta hur lungorna fungerar. Trycka igång det där barnet helt enkelt. Och så är det så att ett spädbarn, när det föds, så har det ju dessutom kapacitet om det inte är ett skört barn. Det är därför det är så oerhört viktigt att vi har inte tillväxthämmade barn hemma. Vi har inte barn till mödrar med andra sjukdomar som kan göra att du inte har ett barn med resurser. Och framförallt de tillväxthämmade barnen. Vi är inte som sagt så rädda för de låga fosterljuden. Men har vi höga fosterljud till exempel, att barnen blir tachykard under en lite längre tid, då förstår vi att eventuellt är en infektion här. Så kanske vi får några andra tecken på det som vi som sagt har tränat och läst oss till. Men också definitivt erfarenhet. Då byter man vårdnivå. Om mamman till exempel får feber. Kan det kanske vara en koronamnionit som börjar här, alltså en infektion. Att det har varit en vattenavgång som vi inte har sett av. Det händer på sjukhus också, det händer hemma. Och de riskerna går vi ju alltid igenom med alla föräldrar. Vad det är som kan hända. Och ändå är det ju, alltså när du tittar på stora randomiserade, eller inte randomiserade studier utan metaanalyser, så kan du se att det är ju mindre risker att föda hemma än på sjukhus för både mor och barn, för omföderskor. En viss ökad risk för barnet för förstföderskor. Men då handlar det om avstånd till sjukhus. För barnen har till exempel ett mycket högre HB. Så de är inte lika känsliga för kortvarig syrebrist. Och den långvariga syrebristen, den ska vi kunna förutse. Annars är du en dålig kliniker. Då ska du inte jobba hemma. Jag tipsar ju alla om att du utsätter dig för minst risker om du försöker att föda första barnet hemma. För det är ju någonting vi har sett också. Att om du har gått in för och planerat att föda hemma, då är dina chanser för att få en normal fysiologisk eller vaginal födsel på sjukhus betydligt högre. Även om det blir en överflytt. Och den största orsaken till överflytt är just långdragna födslar. För ibland har man helt enkelt otur. Att vattnet går när huvudet står högt. Och ni vet att barnet gör ju flera rotationer på väg ner i bäckenet. Och är det så då att du får en vattenavgång när barnet inte har dratt in hakan så att den inte bjuder det minsta när den går ner in the inlet, om man säger, som i bäckeningången, och sen så ska den ju rotera på ett speciellt sätt ner genom bäckenet, och det följer vi med, och vi ser hur mamma rör sig, så vi behöver sällan göra vaginala undersökningar för det har vi så pass mycket rutin att följa ett förlopp, så vi ser när det stannar till och mamman säger ifrån om det är något som hon känner inte funkar, och vi hör också på verkar och barnets hjärtljud om vi behöver agera för att korrigera, och det kallas restore the mechanism. Där kan vi vara och peta lite ibland och få barnet att hamna rätt så att vi får ner det. Men ibland så händer det ju att det drar ut på tiden och mamman kanske kräks. Hon kräks i 2 dygn. Då är det inte lämpligt att vara hemma, men det är alltid kvinnans val. Och vi är ju där för att stötta och hjälpa all vi vårdpersonal. Så när hon väljer, eller när den födande väljer att byta vårdnivå, då går vi hem med henne och lämnar över ansvaret till sjukhuset. Och det kan till och med vara så att jag har rekommenderat det här tidigare. Nu tycker jag att vi ska åka in, och vi har ju vårt kontrakt i alla fall att om jag avråder ifrån att fortsätta en hemfödsel, då och du tackar nej till det, det informerar jag supertydligt, vilket alla får enligt patientlagen. Jag får inte ge en spruta, ingen behandling, inte något om jag inte har ett medgivande. Det är ju en självklarhet i vårt yrke. Så säger hon nej, jag vill stanna hemma. Okej, men då är inte jag medicinskt ansvarig. Då ringer jag till min förlossningsavdelning som jag närmast och rapporterar. Så att man får en officiell anteckning i en journal att ja, nu har hon motsatt sig mitt beslut, men jag lämnar inte familjen. Det är oansvarigt av mig. Det gör jag inte. Det händer väldigt sällan. Men det har hänt vid några tillfällen att de säger nej tack, jag går inte härifrån. Okej, men du borde föda på sjukhus. Och så, då får de göra som de vill, och då är jag inte medicinskt ansvarig. Det är viktigt att veta att alla har ett egen ansvar för sitt liv, och vi kan inte ta bort ifrån någon människa, för då är vi väldigt fel ute i vårat tänk om autonomi.
Jag tänker att det är jätteviktigt, precis som med vår podd, som det vi vill syfta till är att det är så viktigt att man tar sitt eget ansvar och tar del av kunskap och fakta från olika håll och har flera olika källor, där kommer inte källkritik också, och bilda sin egen uppfattning om vad tror jag på, vad passar mig bäst, vilken filosofi har jag i det här. Det känns verkligen som någonting, man vill ha en quick fix, man vill ha ett enkelt svar, men det finns ju sällan det, och det är, alla är olika, alla kroppar är olika, och man måste någonstans kunna ta ett ansvar, och det gör man ju på bästa sätt genom att vara påläst.
Vi kommer sammanfatta hela avsnittet som är uppdelat alltså i 2 olika avsnitt i andra delen av hemförlossning. Och idag så kör vi direkt våra egna lyckopiller och killer.
Ja, då kör vi på lyckokiller att starta med den här gången.
Min veckans lyckokiller är ha folk som inte mår bra, alltså psykisk ohälsa i ens närhet, och svårigheten att hantera det som en vän eller anhörig. Hur svårt och jobbigt det kan vara. Vilken tystnad.
Tystnad. Ja, jag bara började så spinna vidare. För att,
Jag vet, men jag har precis haft min psykologsamtal också. Och pratat om det här. Så att nu när jag får säga det som en lyckokiller, så blir jag liksom, jag får 1000 olika
känslor. Jag ser att det rinner några tårar, och jag blir bara så här. Det har varit en väldigt känslosam helg för mig också, och det är så här, det har varit en del tårar i min omgivning också i helgen, så att jag vet inte, jag har mycket gåshud. Alltså det är bara mycket känslor att hantera, och jag vet att det är svårt, och jag känner med dig, och jag tror att jag kan dela den lyckokillen med dig, att för min del lyckokiller, att dels att se att någon i ens närhet inte mår helt hundra, men även när man ibland har svårt att kommunicera emellan, att man ser att någon inte mår hundra, men man känner att man inte riktigt har en 100% i kommunikation emellan mig och den personen, som gör att det är också svårare att förstå, det känns svårare att hjälpa, det är att man känner sig lite hjälplös, och Det är svårt. Alltså relationer är det finaste vi har, men det är också något av det mest utmanande vi har. Och något av det man kan vara absolut mest sårbar i.
Verkligen.
Relationer. Ju fler, alltså, för mig känns det som att alltså, ju närmare och ju starkare relationer man har till folk, det är liksom ju mer och mer värdefullt, men också mer och mer sårbart.
Ja, verkligen. Jag kan specificera också att jag tycker att det är svårt när man märker att någon verkligen inte mår bra i ens omgivning. Jag tycker att det är angeläget att säga till personen och berätta om ens oro. Men jag tycker alltid att det är jobbigt att veta att den personen inte då... Jag vill säkerställa att personen inte börjar då dölja sin psykisk ohälsa för att jag inte ska vara orolig. För att vi människor ofta försöker liksom ta hand om varandras känslor, om det förstår jag vad jag menar.
Alltså att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa är jättesvårt. Och jag vet inte, jag vill ändå tro att det bästa sättet är att vara öppen och ärlig och verkligen försöka att vara transparent.
Mm.
Sen förstår jag att det aldrig finns ett rätt svar. Men...
Nej. I alla fall finnas där. Ringa ofta. Eller sägas ofta, höras ofta. Men inte... försöka säga det på rätt sätt att den andra inte känner sig skyldig. Mm. Alltså att man inte...
Verkligen. Men sen vill jag även säga mot dig och mot andra som är anhöriga att man måste också vara snäll mot sig själv, för att man kan inte göra mer än sitt bästa. Och att försöka finnas där och försöka göra det bästa man själv vet av situationen. Man måste också inse att det kommer aldrig bli perfekt. Det kommer aldrig gå att veta vad som är det exakt rätta att säga till den personen då. Ingen kan veta det. Ingen är Gud på det sättet att man kan se in i vad är det bästa. Så att bara att man, alltså som du säger nu, att du verkligen bryr dig och att du vill göra det bästa. Bara det är jättefint. Och man får inte bli för hård mot sig själv där. Alltså det går inte att lösa. Du kan inte ta ansvar för att lösa den personens ohälsa.
Nej, det är sant. Man känner sig ofta väldigt otillräcklig som vän eller anhörig. Men man kan bara göra sitt bästa, det som du säger. Mm. Okej.
Okay. Vi tar ett djupt andetag allesammans.
Och så går vi över till lyckopiller.
Ja, jag har väldigt, väldigt skön känsla faktiskt. Efter helgen som har varit nu. Där jag har haft min första hälsohelg i form av att jag och Rebecka, min kollega och kompis, har anordnat att vi var ett gäng tjejer som åkte till Marstrand och sov över. Och hade liksom allt från träning till yoga till en föreläsning med mycket fokus på att gå lite djupare i sig själv. Och prata om personlig utveckling och hur man tar ansvar för sitt liv. Och sen hade vi även med en spa morgondag och tog hand om oss själva. Och så hade vi en workshop där vi gjorde just lite av det här med att utmana sig själv och vara i grupp och stötta varandra. Och där vi verkligen öppnade upp oss. Vi var ett gäng på 15 personer där ingen av... Eller jag kände inte de som kom dit och de som var där kände inte varandra. Och det var en liten chansning när jag och Rebecka ordnade workshopen att se okej, men kommer personer våga prata och jobba så här ganska djupt med varandra. Utifrån att bara ha känt varandra över en natt. Men det var helt otroligt vad modiga folk var som vågade dela med sig. Vi vågade liksom applicera det vi hade föreläst om på dem själva och blotta sina egna utmaningar och saker som kanske inte är 100% som de vill i sitt liv. Och det var liksom världens gruppkänsla. Det fick vara tårar och det fick vara pepp och massor av bara fina människor, fin energi och så mycket kärlek mot varandra. Så det var både uttömmande men också så givande. Och nu känner jag mig både slut på ett sätt men också så inspirerad och taggad och tacksam för livet. Och för att det här kan jag faktiskt kalla som en del av mitt jobb. Det känns helt otroligt. Och likaså att jag sitter här med dig och poddar idag. Att det här kan vi också kalla som en del av vårt jobb. Och det är bara... Bara så fint. Så jag bara, det är verkligen ett stort lyckopiller.
Större lyckopiller. Wow. Jättefint. Och också ett stort steg på din karriär. Liksom, som du säger, det är första gången du anordnar ett sånt event, men säkert inte sista. Så att,
nej, jag är så stolt för mig själv. Jag tänker vara lite icke-svensk. Och att jag har ganska mycket scenskräck i min bakgrund. Och att stå och föreläsa är verkligen ingenting som jag är superbekväm med. Och nu stod jag föreläst och jag var faktiskt den yngsta av alla där på hela helgen. Och att jag som är yngst står där och föreläser för alla andra. Och vi är någon som till och med liksom hade en dotter som nästan var i min ålder.
Mm.
Och att stå och föreläsa för dem. Alltså det bara var så, jag var så stolt också för mig själv. Så
det, det ska det vara.
Mm, så det är bara, ja, väldigt härlig känsla när man utmanar sig och lyckas. Det är fantastiskt.
Mm, härligt.
Nu vill jag höra din.
Ja, min lyckopiller är att det känns som att livet börjar rulla och jag känner mig hemma i Stockholm. Mycket tack vare att jag har haft besök i helgen. Jag har fått visa för en nära vän hur jag bor och liksom hur jag har det. Och det känns som att det är på riktigt när man får visa till någon i ens närhet hur allting funkar. Det är inte som att jag kämpar mig genom varje dag längre som det har varit i början av Stockholmstiden. Utan jag faktiskt har jättekul under vardagarna och jag känner mig som mig själv så småningom igen. Och all min kraft går inte på att kämpa och ta mig igenom dagarna utan det faktiskt ger mer än vad det tar. Och det är en väldigt härlig känsla. Så det är ett lyckopiller för mig.
Vad glad jag blir. Jag tycker du också ska vara så stolt. Du har också, jag vet, du har kämpat mycket och varit jättemodig och definitivt gått utanför din comfort zone. Mm. Det är så fint att se när det kommer till, alltså när det är tillbaka, när man har kämpat på och hållit i och inte gett upp. Och sen och känna den här känslan till slut. Så fint och du är så värdig. Jag måste vara nyfiken en fråga då. Nu när du ändå säger att du börjar komma in lite mer i Stockholmslivet. Spontant, nu förstår jag att det är fortfarande stor skillnad, du har bott i Göteborg mycket mer längre tid än Stockholm.
Mm.
Men känns det som att Göteborg eller Stockholm är den staden som du trivs bäst i?
Jag känner att jag har varit för kort i Stockholm för att känna mig färdig här. Skulle man nu erbjuda mig exempelvis att jag kan när som helst flytta tillbaka till Göteborg, vilket jag egentligen kan när som helst. Men just nu känner jag liksom, tänk om jag nu skulle få AT utanför Stockholm och jag behöver flytta. Då kände jag bara, men gud, jag är inte färdig. Alltså, jag har så mycket att se i Stockholm, jag kan inte lämna det här ännu.
Mm.
Och nu har jag ju skickat iväg alla ansökningarna. De flesta har stängt AT-ansökningarna. Och snart kommer det komma e-post eller de kommer ringa om man har fått intervju någonstans. Och jag kommer absolut liksom gå på intervjuerna och så. Men jag känner också att om jag inte får AT den här gången så blir jag inte besviken för att jag kan faktiskt tänka mig att bo i Stockholm lite till. Så känner jag.
Härligt, skönt. All right, då får vi se hur det går att det kommer med hur det går med AT-sökningarna och det.
Ja, det kan bli att det blir ett litet överraskningsmoment på säsong 4 som väntar precis runt hörnet. Vi har ju om 2 veckor så släpper vi andra delen av hemförlossning avsnittet med Johanna.
Ja, det blir sista avsnittet för säsong 3.
Ja,
det känns roligt.
Det känns sjukt. Eller friskt, som alltid min sambo rättar mig. Om jag säger att någonting är sjukt, då är han alltid, eller egentligen frisk, typ. Igår, jag tog ett nytt PB. Och jag bara, vet du vad? Hur sjukt var inte det där? Jag tog ett nytt PB. Och han bara, nej, det där är jättefriskt.
Nej, okej. Åh, Henrik.
Och jag vill hänvisa till vårt avsnitt med Arina.
Ja.
Idrottspsykologi, för att jag gjorde mycket mental träning inför mitt träningspass och det kanske var tack vare den mentala träningen att det blev nya resultat.
Grattis att knäböjs PB vet jag till och med.
Ja.
Det är fett.
Det är kul. Och det känns idag i rumpan och låren. Ja.
Det är fint, det är fint.
Vad ska du göra ikväll, Elsa?
Jag ska skynda mig och hinna krama min pojkvän lite innan han ska iväg och coacha CrossFit på tal om träning.
Ja.
Och sen ska jag sätta mig med en lång mailkorg som inte är besvarad och gotta ner mig den. Och sen ska jag ta kväll och bara mysa i soffan.
Låter jättebra. Jag avslutar avsnittet genom att säga att närhet är näring för själen.
Oh ja, check på den.
Mm. Tack för denna gången hörni. Vi hörs om 2 veckor igen.
Läkare med Värna och Elsa.